Jag skulle vilja inleda predikan med inledningsorden i vigselgudstjänsten som står i den anglikanska kyrkans bönbok från 1662. Älskade vänner, vi har samlats här inför Gud och församlingen för att förena denna man och denna kvinna i det heliga äktenskapet. Äktenskapet är en ärofull ställning instiftad av Gud under människans oskuldstid för att symbolisera den mystiska föreningen mellan Kristus och hans församling. Detta heliga förbund pryddes och förskönades av Kristus när han närvarade vid sitt första mirakel i Kana i Galileen. Aposteln Paulus uppmanar alla att hålla äktenskapet i aktning och det bör därför inte företagas obetänksamt, lättvindigt eller lättsinnigt för att tillfredsställa människans kötsliga lustar och begär, likt oskäliga djur utan förstånd, utan vördnadsfullt, taktfullt, välbetänkt, nyktert och i gudsfruktan, vederbörligt beaktat de enda mål som gavs för äktenskapet. För det första, äktenskapet gavs för att alstra avkomma, att fostras i gudsfruktan, till hans heliga namns ära. För det andra, äktenskapet gavs som ett botemedel mot synden för att undvika otukt, att sådana som inte har avhållsamhetens gåva må gifta sig och förbli rena medlemmar i Kristi kropp. För det tredje, äktenskapet gavs till den ömsesidiga gemenskapen, hjälpen och trösten man bör ha av varandra, både i välgång och i motgång. Detta är det heliga förbund till vilket dessa två personer nu kommer för att förenas. Om sålunda någon kan visa något legitimt skäl till varför dessa inte lagligt kan förenas i äktenskap, låt honom tala nu eller för evigt tiga stilla. Troligtvis har du inte hört den här texten läsas i någon vigselgudstjänst som du har varit på, i alla fall inte om du har varit i Sverige. Och det säger kanske mer om vår kultur än det säger om den anglikanska kyrkan 1662. Det här är en välskriven introduktion till äktenskapet. Även om det går att säga mycket, mycket mer, så är det här riktigt bra. I vår genomgång av Efesierbrevet så är vi inne i ett sammanhang som handlar just om äktenskapet. Och jag ville att ni skulle höra den här texten eftersom den introducerar väldigt mycket av vad jag tänkte nämna här idag. Och även om jag bara har gett ett par predikningar utifrån de här verserna som handlar om äktenskapet, så måste jag säga att det här har varit några av de svåraste, och det fortsätter att vara det, några av de svåraste predikningar jag någonsin har förberett. Dels för att äktenskapet i sig självt är misshandlat och missförstått i vårt samhälle i stort, också i den svenska kristenheten. Dels för att när vi pratar om äktenskapet så kommer det väldigt nära och det blir väldigt personligt. Men framför allt för att när Paulus talar om äktenskapet talar han inte bara om den äktenskapliga föreningen mellan en man och en kvinna. Nej, han går tillbaka till själva urtexten i första Mosebok och så gör han en andlig läsning av den. Och så säger han att det här handlar om Kristus och församlingen. Vilket innebär att om vi ska förstå den här texten i Efesierbrevet så kan vi inte bara titta på den här texten som vi brukar göra och dra konkreta lärdomar om hur vi ska förhålla oss till varandra och till man och hustru och så här. Vi ska titta på det också, men först när vi ser de lärdomarna i ljuset av berättelsen om Kristus och församlingen, det är först då vi kan säga att vi har förstått vad texten handlar om. Det är först när vi har förstått evangeliet och den liksom evangelieberättelse som Paulus börjar i som vi kan börja liksom dra ut de här lärdomarna om hur vi förhåller oss som man och kvinna till varandra. Så vi har alltså texten i en fråga i texten. Vi har äktenskapet. Det kommer nära. Ibland kan det vara svårt, besvärligt och svårt att förstå. Men så har vi liksom ytterligare ett lager, ett sorts ramverk som sätter riktlinjer för hur vi ska förstå texten. Både den här texten och texten i första Mosebok. Och här finns en pedagogisk utmaning. Det här är svårt. Jag har haft jättesvårt med det här. Förra veckan började vi att titta på de två verserna i det här sammanhanget. Verserna 22-24. Och där hoppade jag över allt som handlar om Kristus och församlingen. Och jag fokuserade istället på frågan om underordning och auktoritet. Eftersom det är den allra första uppmaningen. Det är det första som kommer i texten. Som kommer till kvinnorna i församlingen. Att de ska underordna sig sina män. Och jag försökte visa att det här inte är en godtycklig regel som Gud sätter upp. Bara för att han tycker att det är roligt att se oss följa regler. Nej, det här är någonting som ligger i linje med hur han har skapat oss som människor. Så vi följer inte en regel först och främst av plikt. Utan för att det är någonting som är gott för oss. För att det är i enlighet med hur vi är skapade. Det är någonting som får oss att växa och någonting som får oss att blomstra. Och omvänt, om vi gör våld på det sättet att leva så kommer vi att göra våld på oss själva. Vilket kommer att komma i uttryck i andra områden i livet. Alltså om ni tänker att man håller har en vattenslang och vattentrycket bara bygger på. Så liksom stoppar vi vattenslangen så kommer det här vattentrycket någonstans att ta vägen. Liksom, det tar sig uttryck någon annanstans. Det är en koppling som spricker någonstans. Det är den typen av logik. Så om jag nu bara gick vidare i texten. Och skulle gå igenom instruktionerna för hur männen då ska älska sina hustrur. Så finns det en risk att vi missförstår det. Så för att kunna komma till det. Och vi ska verkligen komma till det. Så skulle jag idag vilja ta ett steg tillbaka. Och försöka visa vad Paulus tycks mena med att vad äktenskapet egentligen handlar om. Så den här predikan liknar ingen predikan jag har gett förut. Jag vet inte vad det här är. Är det ett seminarium? Är det en predikan? Jag vet inte. Det blir lite annorlunda. Det blir en mer övergripande predikan där vi lägger en sorts teoretisk grund utifrån vilken vi sen kan förstå de följande verserna bättre. Så hör nu hur Paulus skriver. Jag läser texten igen. Och lyssna nu efter hur ofta han återkommer till det här temat om Kristus och församlingen. Vers 22. Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud. Liksom Kristus är församlingens huvud och frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älskar era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till en hustru och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa respekt för sin man. Jag tycker det här är så intressant. Det här är alltså den längsta texten. Det här är liksom huvudtexten i Bibeln om äktenskapet. Det är den mest uttömmande texten vi har om äktenskapet. Om vi inte ser till höga visan, men det är en annan sorts text. Och den handlar till största delen om Kristus och församlingen. När Paulus undervisar oss om äktenskapet så tar han mer utrymme att undervisa oss om evangeliet än själva äktenskapet. Det finns någonting mycket viktigt här som vi inte får missa. Om vi inte ska missuppfatta vad det är Paulus talar om. Så jag delar upp den här predikan i fyra punkter tror jag det blir kvar. Jag satt i natt här och skar. Men fyra lär det bli kvar i alla fall. För det första ska vi gå tillbaka till första Mosebok igen. Och titta på äktenskapets ursprung. Och därefter ska vi i den andra punkten titta på äktenskapets andliga mening. Så vi ska ta den första punkten och så ska vi läsa om den. Och så ska vi se vad har det för andliga konsekvenser. Sen i den tredje punkten ska vi gå tillbaka till första Mosebok. Titta på äktenskapets syfte. Och sen gör vi samma sak igen. Syftets andliga mening. Då går vi tillbaka till första Mosebok och så läser vi den andligt. Okej, nu kör vi. Punkt nummer ett. Äktenskapets ursprung. Låt oss titta på texten här då. I första Mosebok 2 och 18. Första Mosebok 2 och 18. Och där läser jag till slutet av kapitlet. Herren Gud sa: det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sa mannen: äntligen, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Här har vi alltså den text som lägger grund för äktenskapet. Äktenskapet är alltså en gudagiven institution sedan tiden innan syndafallet. Den anglikanska böneboken säger alltså tiden under människans oskuld. Alltså det här äktenskapet som institution finns i alla kulturer genom alla tider. Det är liksom någonting som Gud har gett mänskligheten. Och nu ska vi försöka titta på några av dess huvuddrag här. Och jag kämpar för att begränsa mig. Men jag tror att de här är de viktigaste. Jag vill nämna tre saker. Så för det första, huvuddragen i äktenskapstexten här. Gud försänker Adam i djupt sömn. Det är ingen vanlig sömn. Texten säger en tung sömn. En sorts vad heter det? Narkossömn liksom. Och från Adam skapar Gud Eva. Och vi tittade förra veckan på olikheter och olika roller och vad det här betyder och sånt. Vi ska inte fördjupa det idag. Men vi ska se att han skapar Eva inte på samma sätt som han skapar Adam, som han skapar från jord. Han skapar Eva från Adam så att hela mänskligheten kommer från Adam, som alltså är mänsklighetens ursprung och mänsklighetens huvud. Så nu fördjupar vi oss inte i roller och sånt där. Än en gång, vi ser att kvinnan skapades som en medhjälpare åt mannen, absolut. Hon är också någon som är lik honom. Hon är hans sort. Han har djur omkring sig. Och här är någon som är hans sort. Och det får honom att älska henne på ett särskilt sätt. Det här är inte bara en vän. Det här är någonting annat. Och han säger: äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Det är viktigt att de är av samma sort. Vi ska se det senare. Nästa stora sak som händer är att de ingår förbund med varandra. Och det kan vara svårt att se vid första anblicken i den här texten. Men låt oss fundera på vad är det som händer här i texten. I första Mosebok 2:22 har vi ett hebreiskt uttryck som tyvärr inte alls kommer fram. Det är ett uttryck som rymmer Evas medgivande. Det står att Gud byggde en kvinna och så förde han fram henne. Men det här är ett knepigt uttryck. Det kunde lika gärna stå att han orsakade henne att komma fram. Så i texten har vi klart och tydligt Guds initiativ. Han skapar kvinnan och han orsakar så att hon kommer fram. Men det finns också ett utrymme för Evas eget medgivande. Hon säger sitt ja. Så vi har Gud som vill det här. Han verkställer sin vilja, sin plan som ligger fast sedan innan världens grund blir lagd. Och så har vi Eva som gensvarar med sin vilja. Och när Eva kommer fram inför Adam och Adam ser det här är Guds vilja, det här är kvinnans vilja, så ger han uttryck för sin vilja. Så alla tre parter är inblandade och säger sitt ja. Och det här förbundet blir ännu tydligare i den 24 versen. Det kan vara sagt av Adam, den 24 versen, eller också kan det vara sagt av berättaren. Det är svårt att dra gränsen här. Var börjar berättaren, liksom, var fortsätter berättarrösten och var slutar Adams röst här? Så den 24 versen, jag skulle tro att det faktiskt är Adam som säger det här. Men det kan vi hålla lite löst. Han säger, därför ska en man lämna sin far och sin mor och då hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Hör ni vad som händer? Det liknar en juridisk transaktion. Det är alltså en formell förflyttning där ett gammalt band klipps och ett nytt band upprättas. Så att han ska lämna sin far och sin mor, det är ju inte nödvändigtvis en geografisk förflyttning. Det betyder inte att han måste flytta hemifrån. Det kanske är rimligt att han gör det, men det är inte det handlar om. Han lämnar på ett annat sätt. Det är liksom en gammal enhet som upphävs och så är det en ny enhet som skapas. Det är en förbundstransaktion, det är en juridisk transaktion. Och så ser vi då att de förenas för det tredje fysiskt. De förenas. De blir ett kött. Så om vi sammanfattar vad vi har sett så här långt då. Kvinnan skapas från mannen, vilket innebär att mannen och kvinnan är samma sort, de är samma art, de ingår förbund och de förenas fysiskt. Men det är inte allt vi ser i texten här. Vi kan till exempel ställa frågan om äktenskapets materiella orsak. Alltså vad är det som är äktenskapets beståndsdelar? Vad behövs för komponenter för att det ska bli ett äktenskap? Ja, först och främst behövs det en man och en kvinna. Det hör till äktenskapets mest grundläggande definition. Det är en förening mellan en man och en kvinna. Och de behöver vara av samma art, naturligtvis. Texten betonar att mannen var ensam bland alla djuren. Han hade ingen som var lik honom. Det hade inte varit ett äktenskap om han hade gått till sin kompis björnen och sagt hej, ska vi gifta oss? Nej, 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 det är inget äktenskap. Samma art, en man och en kvinna av samma sort. Det behöver vara två personer som är vuxna. De behöver vara färdigutvecklade i sina kroppar, vilket vi förstår att Adam och Eva var. De är mogna att fatta den typen av livsavgörande beslut som ett livslångt förbund innebär. Så det är den materiella orsaken. Det är liksom vad äktenskapet är gjort av. En fråga till. Äktenskapets formella orsak. Alltså vad är det som ger äktenskapet dess form? En man och en kvinna är materialet. Det är dess beståndsdelar. Men vad är det för ramverk här? Och vi har redan sett det. Äktenskapets form är ett förbund. I första Mosebok 2:24 säger mannen, eller texten där säger att mannen lämnar sin far och sin mor för att sedan hålla sig till sin hustru. Okej? Okay? Återigen hebreiska. Ordet att hålla sig till är en smula besvärligt. Det finns ingen svensk motsvarighet. Det är ett ord som heter dabak, om någon är glad för att höra det. Det är främst en bild för hur underarmen hålls ihop med överarmen genom en led. Underarmen håller sig till sin överarm. Okay? De fungerar tillsammans och de kompletterar varandra. Det är en naturlig, det är en intim relation och det är en exklusiv relation. Underarmen hänger liksom inte ihop med knät eller någonting sånt, utan det är deras relation. Och hur sker då det här intima sammanfogandet? Alltså hur kan två personer ingå i en sån här förening? Ja, det sker inte genom svallande känslor och romantik. Nej, det är ett förbund, det är ett kontrakt. Det är ett avtal, det är det Bibeln kallar för ett förbund. Alltså äktenskapet som är ett förbund, det är dess form. Och förbundet är en juridisk överenskommelse. Det är ett kontrakt som ingås offentligt inför en massa vittnen. Man kan inte ingå ett förbund i biblisk mening i baksätet på en bil. Det funkar inte. Det är en fel sorts logik. Så äktenskapets natur är alltså inte en deklaration av kärlek och brusning som två personer känner inför varandra. Att säga jag älskar dig, det är inte ett äktenskap. Det kan vi säga till varandra och inte alls vara gifta. Jag kan säga det till en blomma. Det konstituerar inte ett äktenskap. Äktenskapet är inte en deklaration av två personers nuvarande kärlek. Däremot är det ett löfte om två personers framtida kärlek och trohet. Så, äktenskapet är ett förbund mellan en vuxen man och en vuxen kvinna som Gud fogar samman i en juridisk förening som i sin tur gestaltas i en fysisk förening. Nu börjar vi på en definition här. Vi är inte framme. Och vi kommer inte bli framme vid en definition idag, ska jag säga direkt. Det här förbundet, den här föreningen, kännetecknas sedan av plikter. Plikter som mannen och hustrun har gentemot varandra. Och det ska vi titta på i en annan predikan. Nu är det istället dags att gå vidare till den andra punkten. Och fråga, vad har det här då för andlig mening? För det är ju det Paulus vill liksom peka oss till. Paulus känner ju till såklart allt det här som vi har sett hittills. Så vad menar han med att knyta det till Kristus och församlingen då? Ja, om man funderar på det så är det inte alls svårt att förstå varför han säger så. Vilken form, om vi börjar bakifrån här då, vilken form är det mellan föreningen? I föreningen mellan Kristus och församlingen. Hur förhåller sig Kristus till sin församling? Jo, genom ett förbund. Ett förbund. Det börjar med ett förbund mellan fadern och sonen. Det som vi kallar för försoningens förbund. Ja, jag tar med det. Jag var osäker på, men jag kör nu. Alltså, jag har tidigare läst för er John Flavel. Som målar upp ett samtal mellan fadern och sonen innan tidens begynnelse. Så det här står inte i Bibeln. Det här är en konsekvens av vad vi ser i Bibeln. Så det jag ger er nu är inte Guds ord. Men det är en så att säga en rimlig slutsats av Guds ord. Så bara så att vi förstår det rätt här. Det här är ett samtal då som han hittar på, John Flavel. Fadern säger: min son, här är en församling av fattiga och eländiga själar som har fullkomligt omintetgjort sig själva och ligger blottade inför min rättvisa. Rättvisan kräver gottgörelse för dessa, annars kommer den att kräva deras eviga fördärv. Vad ska göras åt dem? Frågar fadern. Sonen svarar: min fader, sådan är min kärlek och mitt medlidande för dem att hellre än att de ska lida evigt fördärv ska jag ta ansvar för dem som deras borgen. För fram alla dina krav så att jag må se vad de är skyldiga dig. Herre, för fram dem alla så att det inte blir några efterräkningar. Från min hand ska du utkräva allt. Jag vill hellre lida under din vrede än att de ska lida under den. Fader, lägg all deras skuld på mig. Och fadern svarar: min son, om du ställer dig i deras ställe måste du betala till den sista droppen. Förvänta dig ingen mildring. Om jag skonar dem kommer jag inte att skona dig. Och sonen svarar: Låt det bli så, Fader. Utkräv allt från mig. Jag är kapabel att bära det. Och trots att det i någon mening kommer att omintetgöra mig, trots att det kommer att utblotta all min rikedom, är jag villig att betala det. Så vi ser här hur sonen säger ja till sin brud. Han är redo att ge upp all sin rikedom för att bära sin bruds förbannelse och straff. Så det börjar med att fadern är villig. Och vi ser att sonen är villig. Sonen lämnar i någon mån sin far för att hålla sig till sin brud. Han säger i Johannes 16:28, jag har utgått från fadern och kommit till världen. Och sen sträcker sig Gud till sin församling genom nådens förbund, eller det som vi kallar för det nya förbundet, som vi möter genom skuggbilder i Gamla testamentet, som vi ser i fullt ljus i Kristi ankomst. Gud har utvalt åt sig ett folk, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, säger första Petrusbrevet, som ska förkunna Guds härliga gärningar. Ett folk som han har utkallat från mörker till sitt underbara ljus. Och så förhåller sig Gud till detta folk genom ett förbund. Och dessutom ser vi den här dubbla kausaliteten i förbundet. Alltså precis som med Eva för Gud fram församlingen inför brudgummen. Han orsakar oss att vilja gå fram. Gud vill det. Vi gensvarar med vårt ja. Och sonen säger sitt ja. Han säger i Johannes 6:37. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Ser ni parallellerna? Massor med paralleller. Och det går att fortsätta. Vad är beståndsdelarna i förbundet som vi pratar om här? Vad är dess materiella orsak? I äktenskapet såg vi en man och en kvinna av samma art. Och här kommer vi till en jätteviktig detalj. Församlingens brudgum, vår brudgum, är av samma art som vi. Han är lik oss i allt, utom i att han är fri från synd. Därför är det inte rimligt att fadern är vår brudgum eller den helige ande är vår brudgum. Eftersom det skulle vara en förening mellan två olika väsen. Men Guds evigt enfödde son blev en människa som vi. Med en kropp som vår, med en själ som vår. Och det är en parentes här. Men det här är en av anledningarna till varför läran om Kristi realpresens i brödet och vinet är så allvarlig. Både lutherska kyrkan, romerska kyrkan och andra kyrkor undervisar att Kristus är kroppsligen närvarande i nattvardens element. Men om Kristi kropp är allestädes närvarande, så att den kan vara närvarande i Rom och i Wittenberg samtidigt, och i Göteborg samtidigt, så är Kristi kropp väsentligt annorlunda från vår kropp. Och därmed kan han inte vara vår brudgum. Vilket i sin tur innebär att om vi tillber en sån Kristus så begår vi äktenskapsbrott mot vår sanna brudgum. För vår sanna brudgum är lik oss i allt, utom i synd. Ni måste inte hänga med på det. Det här var en parentes. Och den är väldigt komplicerad. Men hjälp, den får stora konsekvenser. Så varför måste Kristus vara människa? Därför att Guds rättfärdighet fordrar att den mänskliga natur som har syndat är den mänskliga natur som gottgör från synden. Romarbrevet 5:12 säger att genom en enda människa kom synden in i världen. Sen säger Paulus i vers 15 att många har dött genom en människas fall, men ännu fler, om många har dött genom en enda människas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd. Ja, Jesu Kristi nåd. Så det är en människa som går in i syndares ställe. Fast det är en människa som är fri från synd. Eftersom den som själv är syndare inte kan gottgöra för andra. Okej. Okay. Jag vet att det här är, att det var väldigt teologiskt. Men jag tror att det är viktigt. Och jag hoppas att det sjunker in. Så vänner, låt oss hålla fast. Låt oss prisa Jesu Kristi mänskliga natur. Därför att utan Jesu Kristi mänskliga natur finns ingen förlåtelse för synderna. Det finns ingen försoning med Gud. Okej, det här fortsätter. Så Jesus ingår det här förbundet med sin brud. Han lämnar sin fader för att hålla sig till sin brud. Fadern säger sitt ja, sonen säger sitt ja. Och Filipperbrevet 2:13 säger att Gud är den som verkar i oss, både vilja och gärning, så att hans goda vilja ska ske. Så vi säger vårt ja. Och vad är det som händer då i det här förbundet? När vi förenas, eller så här, det som händer i det här förbundet är att vi förenas med Guds son. Hans enda son, den han älskar. Och vad händer då? Jo, genom Kristi blod tvättas vi rena. Han tar vår förbannelse, vårt straff på sig. Och han krossas i syndares ställe. Och i utbyte får vi som är bruden hans fullkomliga rättfärdighet. Vi får våra synder förlåtna. Vi får del av hans eviga liv. Vi adopteras in i Guds familj så att vi får söners rätt att ropa Abba, Fader. När Gud ser på oss, vänner, när Gud ser på oss, ser han sin älskade son. Och han älskar oss med samma kärlek som han av evighet har älskat sin enfödde son. Och inte bara det. Kristus som vår make bevarar oss. Han beskyddar oss. Och han fortsätter att förse oss med allt gott. Det är det som är poängen i verserna 26 och 27 i Efesierbrevets 5 kapitel. Det är det som är poängen. Se hur Kristus bevarar oss. Hur Kristus beskyddar oss. Hur Kristus fortsätter förse oss med allt gott. Det är det som är mönstret. Det är det som är det stora. Ni män, se det! Vad drar ni för lärdomar av det? Vi ska titta på det som sagt i kommande predikningar. Och här är också på sin plats att kommentera att i vers 23 i Efesierbrevet, där det står att en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Alltså, det låter ju märkligt. Gör det inte? Att mannen skulle vara kvinnans frälsare som Kristus är församlingens frälsare. Det låter ju supermärkligt. Det stämmer ju inte alls med vad Paulus undervisar i övrigt. Så hur ska vi förstå den här texten? Säger Paulus emot sig själv? Eller vad är det som händer här? Ja, det finns två förslag. Det ena förslaget som är ett... Liksom, det är en stor grupp av kloka personer som föreslår det här. De säger att men Paulus spårar ur lite. När han nämner Kristus så flödar orden på så Paulus tappar sammanhanget lite. Så det här med frälsare, det har ingenting med mannen att göra i äktenskapet, menar man där. Utan det har bara med Kristus att göra. Så Kristus är församlingens frälsare. Och så liksom glömde Paulus bort lite grann att han pratade om äktenskapet. Det är ju ganska otillfredsställande förslag att säga bara att men det här handlar inte alls om mannen. För det verkar ju faktiskt handla om mannen. Ett annat förslag. Då går man till 1 Timoteus 4:10. Där exakt samma ord används. Där i den texten säger Paulus att Gud är frälsare, samma ord, åt alla människor, först och främst de troende. Ja, säger han verkligen så? Ja, men låt oss titta då. Första Timoteus 4:10. Nio. Detta är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Det är ju det som innan. Det är därför vi arbetar och kämpar, för att vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsaren för alla människor, först och främst för dem som tror. Va? Har Paulus här gått och blivit universalist? Betyder det här att Kristi offer inte behövdes? För Gud frälsar ändå alla. Det är lugnt, oavsett om vi tror på Kristus eller inte. Nej, inte alls. Här, alltså det grekiska ordet som översätts som frälsare, det är ordet soter. Så det är ett vanligt ord, det är det vi alltid liksom pratar om med Kristus, om Kristus. Det finns undantagsfall, ett fåtal tillfällen då det ordet bättre bör översättas med bevarare. Preserver, bevarare. Det stämmer i sammanhanget här i Timoteus 4:10. Det stämmer med hur Gud liksom i psalm 72 bevarar alla. Och det stämmer alldeles utmärkt med Efesebrevet. Till exempel i vers 29 som talar om att man ger sin kropp näring och sköter om den. Man bevarar den. Så det är mitt förslag. Det är den linje som jag rekommenderar, som jag går på. Jag finner den som mest sannolik. Att när det står att en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, och själv bevarar för sin kropp, så finns det inte en frälsande funktion så tydligt som det finns en bevarande funktion här. Ja, ni ser här. Ni ser att allt som kan sägas om äktenskapet mellan en man och en kvinna kan i högre grad sägas om Kristus och församlingen. Så vi skulle kunna fortsätta länge till här, men vi måste gå vidare. Jag vill ju ta ett varv till. Vi kommer till den tredje punkten som handlar om äktenskapets syfte. Eller det som man ibland kallar för ändamålsorsak. Vi hörde det i den anglikanska texten inledningsvis. Dessutom har vi hört det mesta redan i första Mosebok 2. Det går fortare här nu. Det första syftet med äktenskapet är att mannen och kvinnan inte skulle vara ensamma. Okay. Gud gav äktenskapet så att vi skulle ha gemenskap med varandra, mannen och kvinnan. Till hjälp och tröst i medgång och motgång. Han gav kvinnan till mannen så att mannen skulle få en vän och en hjälpare. Han gav mannen till kvinnan så att hon skulle få ett huvud och en bevarare. Det andra syftet med äktenskapet är uppdraget att uppfylla jorden. Äktenskapet är grunden för ett gott samhälle. Ett samhälle med blomstrande äktenskap är ett välmående samhälle. Och ett samhälle med trasiga, med perverterade äktenskap är ett degenererat och självskadligt samhälle. Så det var det andra, att få barn, bygga ett samhälle. För det tredje syftet med äktenskapet är att undvika otukt och irrande lustar. Irrande lustar, är ni? Det undviker vi genom äktenskapet. Aposteln Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 7:2. För att undvika otukt synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Jag tror inte jag behöver säga så mycket mer om det. Det är tre syften som kommer rakt ur bibeltexterna. Men om vi ska nu fortsätta följa Paulus exempel och förstå äktenskapet ur ett andligt perspektiv. Vad kan vi se då? Punkt nummer 4. Syftets andliga mening. Det första syftet handlar om att mannen och kvinnan inte skulle vara ensamma. Och här kan vi se att om Gud lämnar oss i våra synder ensamma, så skulle vi inte vara bra för oss. det skulle vara ute med oss. Men i sin godhet beslutar han alltså innan världens grund blev lagd att han ska ge sin son till oss. Till lösen för oss. Gud beslutar att Kristus ska vara församlingens huvud. Att han skulle leda församlingen, han skulle tvätta henne, han skulle bevara henne, han skulle beskydda henne. Och han skulle låta henne stråla utan fläck eller skrynkla i all evighet. Det andra syftet var att få barn och uppfylla jorden. Hör vad Paulus säger i Titus, Titusbrevet. Kapitel 3 och vers 4. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt oss över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du inskärper det, så att de som tror på Gud är noga att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Så genom... Häng med nu. Jag vet att jag har hållit på länge, och jag vet att det varit väldigt tekniskt och teoretiskt. Men kom igen! Ni orkar! Ni orkar! Jag ser på er att ni orkar! Genom badet till ny födelse och förnyelse i den helige ande föds varje dag människor fram genom Kristi församling. Ordet kommer från Kristus. Det är liksom fröet som planteras i varje människas hjärta. Men ordet förkunnas genom Kristi församling, som då blir vår moder i någon mån. Så på det sättet är församlingen både Kristi brud och vår moder, som föder fram andliga barn som blir en del av Guds rike. Jag ser att jag skulle behöva fortsätta prata om det här, men det gör jag inte. Vi får ta det på fikat efteråt. Vi fortsätter. Det tredje syftet handlar om att undvika otukt och irrande lustar. Alltså, vad handlar det om? Ja, men otukt, avguderi. Vi utan att ha liksom vara i förbund med Kristus, söker vi vår mening och rättfärdighet och vårt hopp i andra saker än hos Kristus. Vi längtar att få vår uppfyllelse i vad som helst utom hos Kristus. Det är vad Bibeln kallar för avguderi. Och dels eller irrande lustar i det här fallet. Alltså vilken synd som helst som får oss att leva i uppror mot Gud. Så den som inte är förenad med Kristi brud, församlingen, har inget skydd mot de här synderna, utan lever i dem ständigt. Däremot, den som är en del av bruden, Kristi kropp, eller den som är en del i vinträdet som Kristus talar om, har löftet att han ska förbli i oss. Så vi läser den texten innan vi avslutar. Johannes 15, vers 4 och 5. Så hör, poängen här är alltså att utan äktenskapet som människor irrar vi i lustar. Vi får äktenskapet som ett sätt att komma ur det tillståndet. Och som människor, utan att vara del i Kristi bud, så irrar vi i synd och avguderi. Men Kristus ger oss, han föder oss in i sin brud så att vi undviker det tillståndet. Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Okej, vänner. Jag har försökt här nu att måla en bild av hur intimt evangeliet är är sammankopplat med Bibelns undervisning om äktenskapet. Nästan allt vi kan säga om äktenskapet kan vi säga med större djup om evangeliet. Och då har jag ändå hoppat över så mycket att jag skulle kunna lätt kunna hålla en predikan till med bara exempel och fördjupningar på samma tema här. Och som sagt, vi kommer att återkomma till konkreta tillämpningar om hur vi förhåller oss som man och kvinna. Men min bön och min önskan är nu att när vi fortsätter att titta på den här texten så skulle det verkligen innebära en ny start. En ny start i allas våra äktenskap. Och för att det ska ske måste vi på nytt ha glasklart framför oss vad Kristus har gjort för oss. Allting kommer här ur. Det är bara ur den sortens kärlek som vi har kraften och riktningen att vara de makar som Bibeln uppmanar oss att vara. Alltså, det är hela min poäng med den här predikan. Vi måste ha så klart för oss hur Kristus har förhållit sig till sin brud, församlingen. Det är för att allt kommer ur detta. Allt kommer ur detta. Och när vi ser det, då blir det andra inte så besvärligt för oss att ta sig till. För att vi ser det i ett hälsosamt sammanhang. Ett sammanhang som inte är exploativt eller någonting sånt. Utan som är vackert. Vi ser kärlek exemplifieras. Porträtteras. Och det ger oss kraft att imitera en smula. Så låt oss fästa vår blick på honom. Låt oss se hur han förser oss med allt vi behöver. Och hur vi i glädje kan låta honom leda oss. Låta honom bevara oss. Låt oss fästa vår blick på honom och se hur han har offrat sig för sin brud. Hur han har älskat henne. Det finns så mycket lärdomar här. Och vi måste grunda dem i evangeliet. Så låt oss nu be att den helige ande fortsätter att forma våra hjärtan i tro och glädje och tacksamhet över vad han har gjort för oss. Amen.